En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet Ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag, spelas in på torsdag. Och det börjar bli sommar, men du har ändå din Canada Goose-jacka på dig, moderaten och Ulrika Schenström.
Ja, den dagen jag har en Canada Goose.
Alla moderater har en Canada Goose.
Nej, de har faktiskt någonting som heter moderattält. Det trodde jag var barberjackor. Mm-hmm. Canada Goose, det är nog mer folkpartister faktiskt.
Canada Goose, var inte det 90-tal?
Ja, eller? Och folkpartister.
Jo, nu har det väl blivit så här folkligt, men det var ju en klassisk stekarjacka.
Annars, Carl Bildt brukar ju ha sån här
oljerock.
Ja, och det kallas ju moderat tält.
Ja, det är det som
moderat. Men har moderater sådana?
Ja, absolut.
Jag kan tänka mig att du
har... Det var därför det blev en sån totalchock då 2002-2003 när några svartklädda människor liksom började jobba i partiet eller hade jobbat länge i partiet. Så de kallade, jag tror att det var Aftonbladet, nej det kanske var Expressen, det spelar ingen roll, som kallade Anders Borg och mig i Almedalen för Got-moderaterna. Det var lite jobbigt faktiskt, för du vet, det var väldigt många som ringde in såna här, ni vet såna här som du tror alla såna som du försöker göra till moderater som är mera moderater från Östermalm, du vet, som ringde in till partiet och bara: ja, man kan inte ha en finansminister som har ring i örat och sånt där. Eller ringde och klagade till mig om Fredriks olika slipsar och sånt där. Det är vissa saker.
Men du, vad ska du förstå?
Och de hade Canada Goose, det kan vi ge oss på.
Nej, moderat tält.
Oljerock.
Ulrika, du brukar ha dina gotiska örhängen med
dödskallarna.
Ja, dödskallarna eller skeletter snarare. Ja. Mm. Men idag har du pärlor. Vad skulle Schlingman sagt om det för 10 år sedan?
Du, jag struntar i vad han hade sagt. När det kom ut en sån där broschyr som jag aldrig hade sett innan, för det var ju faktiskt det gjorde, kom ut en sån här broschyr och vi hittade den där och bara, vad är det här? Och då bestämde jag för 3 rader pärlhalsband istället för bara 1. Och sådär.
Åh, så du, att jag... du är punk Ulrika Schenström. Moderat och Jonas Sima här.
Ja, just det.
Representerar Aftonbladets socialdemokratiska oberoende ledarsida. Ingvar Persson också.
Ja, vikarierande gråsosse. Eftersom Anders Lindberg är borta.
Mindre
fast Lindberg kallades själv för högersosse.
Ja, då men, får jag vikariera som
det. Nej, hummersosse.
Ja, det är vad vi säger. Mm. Exakt, han är ju inte högersosse mer än att han älskar krig väldigt mycket. Där är han ju högersosse. Men i övrigt är han ju faktiskt
kan säga
en
mycket
välfärdssosse.
Daniel Svedin gjorde en sån här galtan matrix.
Höger-vänster.
Ja, precis. Och om man är auktoritär eller liberal.
Upp och ner också, inte bara höger och vänster.
Ja, ja, ja.
Det är det som är själva vitsen.
Och då hamnade Anders i mitten, kan du tänka?
Det är inte jag förvånad över. Det,
nej,
att det är det här krigsgrejerna tar liksom i överhand. Va?
Ja, fast i mitten.
Alltså jag hamnade...
Det är mycket välfärd åt det hållet och då blir det ju mer.
Jag trodde han skulle längre uppåt på auktoritär.
Ja, nej, där hamnade jag och på högerskalan.
Ja, men det har jag märkt att du...
auktoritär högerspöke.
Ja, det har jag noterat att du är långt ifrån oss i fyra. Jag heter Fredrik Virtanen och är programledare och är antingen så gott jag kan moderat eller centerpartist, men egentligen genomskådad som fiare.
Mm. Det är alltid ett nytt parti varje vecka.
Ja, inte riktigt, han har kört det här med FI länge nu. Det är mitt fel, därför att jag tror att vi tror att FI kan ta rätt mycket väljare från olika håll. Men
även från
borgarna? Så länge var han ju så, absolut. Mm.
Mm. Tror vi. Medelklass,
FI på den här sidan av
bordet. Ja, kommer ihåg det.
Jo, men då så. Nu går vi vidare. Eller vi börjar, heter det snarare. Och vi kör väl den stora biffen i veckan. Nej, det gör vi inte. Vi ska prata om Patrik Roslovs övergång från Moderaterna till Sverigedemokraterna snart. Vi börjar med Trump ändå, tycker jag. Mm. Det är olika, det är svårt att hålla reda på alla fadäser.
Ja.
Men det stora, dels har han ju läckt då ISIS-information till Rysslands utrikesminister som hade kommit från Israel, så vitt vi vet. Men framförallt har han då sparkat FBI-direktör James Comey. Och inte nog med det, han även hotat honom och sagt att det kanske finns något band. Och New York Times säger dessutom att...
Något band, något inspelat material.
Ja, man vet ju inte riktigt. Han är ju luddig. Och sen säger New York Times har källa på att Trump har bett Comey att lägga ner en utredning som ju delvis berörde... Kanske inte Trump, men hans förra säkerhetspolitiska rådgivare. Ja, det är sådana här... Och hela etablissemanget hånskrattar ju såklart åt Trump. Och det gör väl vi också, kanske?
Mm. Ja, absolut. Ja.
Men under allt detta pågår Steve Bannons fasciströrelse.
Men man blir ju helt fascinerad över att en sån här människa kan lyckas med det här. Alltså, det är ju nästan så, antingen måste han ju vara så osannolikt dum och ha osannolikt dumma medarbetare, eller så är han utsatt för en jättekomplott.
Fast jag,
eller hur? Men
Ulrika,
jag förstår inte.
Alltså, du känner ju fler politiker än jag kanske, men jag är inte så förvånad. Alltså om man nu liksom skalar av hela allt utan verket, och det är ju mycket när vi pratar om en amerikansk president såklart, va? Mm. Så alltså någonstans i hjärtat av den här historien så handlar det om att Comey var superpopulär när han återupptog utredningen mot Hillary mitt i valrörelsen.
Ja, mitt i, snarare en vecka innan valet.
Sådär.
Okej. Då var han ju, så att efter valsegern så var han ju superpopulär hos i Trump-lägret. Och att man då tänker, att en politiker tänker, okej, det där är en som är med mig. Inte, det där är vad han tycker att han måste göra för att det är hans institution. Det tycker jag inte är så ovanligt. Jag har träffat liksom kommunalpolitiker och alla möjliga partier och färger som resonerar likadant. Jaha, men nu fick jag en bra artikel. Den här journalisten är nog sympatisör till mig. Och sen när samma journalist nästa vecka skriver att vederbörande har gjort något dåligt, då är man personligen kränkt.
Ja, men det måste man ju, jag menar, hallå?
Ja, så
är ju.
Man måste ju fatta det, men jag vet, jag har ju jobbat med rätt många politiker.
Och det kan man bli
som har kommit in och sagt så här, du har väl ringt till den redaktionen och skällt ut dem.
Ja,
och så har jag tittat så här, absolut. Och så dum i huvudet.
Ja. Nej, men är det inte precis det som har hänt?
Och Trump är detta i kubik, menar du, att han är väldigt känd
för vad folk tycker om honom? Comey var liksom, han var toppenbra när han avsatte Clinton, toppen. Och nu, då säger man åt honom, men du kan väl ta bort den där tråkiga utredningen. Och så gör han inte det.
Jag tycker den här amerikanska kolumnisten Richard Brooks som skriver i New York Times men även blir översatt i DN.
David Brooks, ja.
David Brooks heter han. Bra. Alltid blir något fel på namn.
Ja, det gör inget.
Han skrev en intressant analys idag, torsdag är det då. Om Trump, och att han är liksom som en sjuåring. Han är, det här med att han inte har någon koncentrationsförmåga längre stunder, så han inte kan tillgodogöra sig fakta och liksom lyssna. Men också att han har ett enormt behov av att känna sig omtyckt. Mm. Och att det kan liksom ha varit en förklaring till det här som hände med ryska utrikesministern Lavrov. Att han liksom berättade den här IS-informationen som han hade lite för att visa så här att kolla, vi är vänner och du tycker väl om mig.
Ja,
att vi kan
exakt.
Vara...
Han vill vara buddy-buddy.
Ja, precis.
Och Brooks skrev också, jag läste den i New York Times, att han är världens främsta exempel på Kryger-Doppling-effekten, heter den så? Den här, en slags psykologisk effekt som gör att man är så inkompetent att man inte ens kan förstå sin egen inkompetensnivå.
Ja, men det,
för inkompetent för att förstå sin inkompetens, helt enkelt. Han vet inte om sina svagheter. Och det här kan vi skratta åt, och det gör vi ju. Och han gör ju, men det här är inte det här typiskt, för jag läste just vad kampanjen sen skrev ut, liksom, den gamla kampanjen. Då var det ju, det här är vad vi väntar oss. Den djupa staten emot oss. Som Steve Bannon hade rätt, det kommer inte gå rätt, etablissemanget motarbetar oss, jada, jada, jada. Mm. Så det funkar på, alltså, hans gräsrotsfascister, allt högen kämpar ju vidare här, medan den här buffonen på toppen skrattar vi åt istället. Och det där, jag tycker det är ganska farligt.
Det är väldigt farligt.
Det är farligt. Och det är precis samma problem som kvarstår då, liksom. Mm. Ingenting förändras, och demokraterna är fortfarande ett parti för övre medelklass, liksom. Och,
men det intressanta är ju ändå i slutändan.
För Brooks artikel var ju väldigt så här, typiskt New York liberal, hånar vi den här idioten, liksom. Alltså allting som de etablissemanget påstås göra, liksom.
Mm, mm.
Men det är ju ändå intressant att se hur länge han klarar av att vara kvar. För att det här är ju inte några små saker som har inträffat, eller hur? Det är ju liksom ganska mycket, det är ju enorma grejer. Och inte för att vi måste återkomma igen till Göran Persson, men både Göran Persson och Carl Bildt har vi varit båda två inne på att det kommer vara väldigt svårt för honom att hålla sig kvar.
Och det är ändå rätt
storslagna personer.
Och det är ändå
två personer som kan ganska mycket om utrikespolitik och framförallt väldigt mycket om USA. Så jag...
Och en del om maktutövning.
Ja, och gud, ska jag inte referera till David Brooks. Jag vet att många från vänster ogillar, ogillar hans analyser. Men jag tycker han har många intressanta tankar. Och han skrev just då efter valet att det här med att han förmodligen inte kommer sitta 4 år ut. Men det har många sagt ju, och ändå så verkar han ju... Det verkar inte hända någonting, men nu kanske var det någon kongressman som sa att den ville väcka att det skulle gå till riksrätten.
Fast, fast det är någonting intressant med Fredriks liksom observation också, för jag menar, den amerikanska politiska kulturen är ju sånt, liksom, snart 250 år byggd på säkerhetsinstitutioner, maktdelning och alla sådana saker, va? Ändå sitter då uppenbarligen på posten som världens mäktigaste man en person som man på allvar diskuterar om det liksom är klinisk dårskap.
Mm. Ja, men det, eller, men det är ju man undrar, eller hur? Ja.
Eller inte. Och liksom riktiga psykologer, ja, håller på att resonera om detta.
Och han kommer ju inte bli av med det här heller, för att den här åklagaren som ska utreda det här har ju hur mycket pengar som helst att göra en utredning på. Ja, just, han kommer ju aldrig bli av med det här.
Det är det senaste då, när vi spelar in det här på torsdag förmiddag, att det är en special prosecutor, en speciell åklagare. De har ganska, han är utnämnd av vice justitieministern och har väldigt stora befogenheter att kolla om det finns några band och anteckningarna som Comey ska ha gjort efter det här mötet och så.
Till Ryssland.
Och kommer han då fram till det, då blir det ju en riksrätt. Då tvingas ju till och med republikanerna, om han lägger fram det här caset, då kan inte republikanerna i kongressen eller senaten, kanske det som bestämmer det, säga nej. Vi glömmer det här.
Nej, det blir svårt. Alltså, det
men samtidigt blir... så finns det ju hela tiden många som du påpekade, att den här splittringen som sker i samhället som verkar bara fördjupas. Alltså som när Trump säger att det finns ingen annan president i historien som har blivit lika baktalad som jag.
Av media.
Av media.
Mm. Ja, men han måste... Ja.
Det hade varit kul om någon journalist reser upp. Yes, that's because you're the worst president ever. Det hade varit roligt.
Det hade varit roligt. Mm.
Men Ingvar, när vi bestämde oss för ungefär vilka ämnen vi skulle ta, så var Ingvars vinkling på det här, för det är Ingvars fel att vi pratar om det vi pratar om idag. Men lite vinkling på om det här skulle kunna hända i Sverige. Mm. Och då satt jag och funderade på det närmaste vi har kommit det här, oavsett om det är rättfärdigt eller inte. Mm. Apropå band, lite sånt, det är ju egentligen tsunamin. Ja. Alltså hur det politiska etablissemanget betedde sig mot varandra i tsunami. Och jag var ju den som tillsatte den andra utredningen om tsunamibanden med Johan Hirschfeldt, just för att titta. För vi kom ju in i regeringskansliet och då helt plötsligt dök det upp en massa band som jag inte alls kände att det var kul att de dök upp.
Du kände liksom inte att du var i politisk
historia? Ja, jag kände, alltså, då kände historia. Jag verkligen att det var... Jo, men det var ju då jag tog fram galonboken, ni vet, den svarta, och bara så här... datum, vilka som är i rummet, vad vi pratar om, och så bara Johan Hirschfeldt får öppna utredningen så här, och det är väl egentligen det närmaste vi har kommit liksom lite grann så där. Och då, men sen är det ju så här att om man jämför Sverige och USA, så det hade ju inte kunnat gå att Löfven sparkar Thorngren eller någonting sånt, eftersom vi inte har ett ministerstyre, utan det går inte riktigt att jämföra.
Men Dan Eliasson kan han väl sparka?
Ja, sparka kan han inte riktigt göra så där att han går ut och då måste det bli en, det går inte till riktigt så i Sverige.
Inte. Det gör det ju inte riktigt, men alltså jag tänker ändå, alltså, som sagt, utanverket blir ju så monumentalt när vi pratar om USA. Eller hur? Det är liksom, det är fantastiska saker, men vi har ju kommuner till exempel i Sverige där nog egentligen enstaka personers liksom egen maktposition plötsligt har släckt ut alla möjliga kontrollsystem. Vi hade ju en kristdemokrat känd för sin snålhet som i en Dalakommun, Sakredius, som satt igång och efterforska källor i väldig skala när han blev Okej. Blev kommunalpolitiker.
Nu är vi långt ifrån världens mäktigaste man. Så.
Ja, det är vi ju naturligtvis.
Alltså, men det var ju, men jag tror att de psykologiska, ja, men det var ju liksom det här jämförelser.
Ja, de psykologiska funktionerna tror jag är de samma.
Ja. Ja. Eller bygget av Friends Arena i Solna kommun. Där var det också många... Ja, skalpar som röker.
Jag ser mycket fram emot att Komi ska börja säga saker. Han har inte sagt någonting än.
Han en hedersman.
Kan, ja, vi får se. Men vad kan han få för jobb motsvarande? Han kan bli säkerhetschef på
Han kan väl åka runt och hålla föredrag. Det borde väl kunna
men
vara
rätt lönsamt. Sitta där och vara chef FBI, det är en väldigt fet och mäktig position.
Det är ju kul, för jag menar den...
Det får man nog säga.
Ja. Allt efter det är så här...
Walk in the park.
Ja,
jag menar, men jag menar, det är också häftigt just därför att den där institutionen i populärlitteraturen i alla fall, så är den ju känd just för sina egna, för liksom de hemliga filerna. J. Edgar Hoover och möjligheten att liksom hålla koll på alla politiker, att vara oavsättlig.
Det som du vet, det är som i början på House of Cards, och då pratar vi om den brittiska versionen, den första som kom på 90-talet, när han, the chief whip, sitter på sitt rum och tar emot politiker inför nomineringsprocessen och börjar ta fram så här: ja, här köpte du en prostituerad och här gjorde du det här, du ställer väl upp sen på det här och det här, och så bara för jag har ju grejerna här. Så, och sen in i kassaskåpet.
Det var väl så Hoover arbetade under 40 år.
Det är så det sägs att han gjorde.
Ja, vi måste gå vidare. Stort i veckan blev det ju för att Patrik Roslov, Skånemoderat, som jag inte visste fanns knappt innan.
Inte jag heller.
Inte du heller?
Nej, det är helt osannolikt.
Vilken nolla.
Ja, jag vet vilken nolla jag är.
Eller han. Ja. Ja, även du kanske.
Jag kanske är nolla som inte har koll.
Ja. Och han går då över till Sverigedemokraterna. Som vad det ser ut i, jag menar, åsikt tidigare har han inte varit en särskilt skånsk moderat, för de skånska moderater är ganska nära sverigedemokratiska.
Ja, det kanske de är. Jag känner väldigt många skånska moderater som verkligen är väldigt långt ifrån SD.
Men han har nu hoppat över, och det ser ut som att han gör det bara för att han vill sitta kvar i riksdagen, för att han skulle åka ut annars.
Ja, alltså detta är helt obegripligt, men ja, om han nu har blivit sverigedemokrat, så är det bra att han går till Sverigedemokraterna. Det är väl bra att han inte stannar kvar. Sen de här mejlen jag såg Aktuellt igår, och så de här mejlen där han har skrivit, det är klart att de flesta som har varit i ett parti vet att det finns en partilinje. Och det spelar ingen roll om man är Moderaterna eller Socialdemokraterna eller Miljöpartiet för den delen. Då svarar man så som partilinjen är. Så absolut. Kanske man inte alltid tycker så och så vidare. Men det som jag tycker han gör absolut mest sämst i det här, det är ju att han hjälper Jimmy Åkesson. Och kan hjälpa till att försöka undergräva något slags...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ledarskap i både Moderaterna och Alliansen. Alltså, vad han gör är ett dubbelfel. Och dessutom, han har säkert tjurat på grund av att det är en massa mygel i Moderaterna, och han har åkt ut under de här liksom processerna. Så är han väl förbannad då. Och då ger han igen genom att göra så här. Och då gör han liksom två dåliga flugor i en smäll.
Ja, men två opportunistiska flugor.
Ja, det verkar ju vara en väldigt så här, personlig,
ja, men det är så här
tragisk historia,
ja, men han,
där han märker
han har
att...
förbittrats efter något möte där han inte har kommit på valbar plats.
Precis.
Och istället för att då kämpa, och det är det här jag pratat om med makt och position. Det här är makt- och positionsuttryck. Man är bara intresserad av positionen och inte av förändra eller förbättra. Man har suttit och liksom kört partilinjen, inte för att säga Finn Bengtsson, som jag har velat ha en budget. Och när Anna Kinberg Batra gick ut och sa det där med SD, då sa han, jag har aldrig sagt någonting om SD, jag har bara pratat om en budget. Ja. Så att, ja, han var ju ute också igår och tyckte att det här var helt osannolikt.
Ja, men det är svårt. Men är inte det som någonstans vid sidan av de här personliga liksom, historien som man... Jag, det är klart att det måste vara jättemycket ilska i Moderaterna över det här. Och det var ju också krav på att han skulle lämna sin riksdagsplats och sådär då, förstås. Men det är väl också ett underkännande när linjen. Jag vet att vi ska prata om sakpolitik och att du tycker att vi ska prata om reformer och sådär. Men jag menar, när linjen i strategin för att liksom skapa en riksdagsman, när den politiska grundlinjen är så oklar att ingen begriper den.
Nej,
och det måste väl vara det.
Och väldigt många har uppfattat det på sitt sätt, ja. Så som de vill uppfatta det.
Mm. Jag tycker också
så det är det ju, så det finns nog väldigt många olika versioner om vad det är.
Jag tycker att det faller lite på sin egen orimlighet, hans taktik också, att han säger att ja, men jag blir sverigedemokrat, jag står närmare Sverigedemokraterna än Moderaterna. I det här läget, när Moderaterna har varit tydliga med att de vill fälla regeringen redan till hösten med hjälp av Sverigedemokraterna, och att man har börjat inleda samarbeten och så. Alltså, det hade varit mer förståeligt om man 2015 gick över till Sverigedemokraterna.
Men alltså, det som är det värsta i det här. Ja, men om vi tar då den gången för många, många år sedan. Då, vad heter han nu? Moderaten som gick till SD också. Sten Andersson. Så var det ju så att Sten Andersson var ju verkligen Sverigedemokrat.
Ja.
Alltså vi pratade, så han var ju ute i politiska åsikter där han verkligen var det. I den här frågan så får jag en känsla av att det är en personlig vendetta som han använder lite för mycket.
Men jag menar,
och det får det här utslaget som ju är tragiskt.
Just det. Ja, men han får behålla sin lön på 65 000 kronor i månaden.
Ja, men det är ju helt sinnessjukt.
Ja, det spelar på politikerföraktet.
Det får man nog säga.
Men vi måste ändå gå tillbaka till huvudsaken till det här. Och det var ju Anna Kinberg Batras utspel att hon vill samarbeta med SD. Vilket nu har gjort att SD är ett större parti än Moderaterna. Och Moderaternas är på väg neråt. Kanske det bromsas nu, det är svårt att säga. Men mycket tyder på att det kommer gå ner en bit till. Kan hon göra... Kan hon liksom... vrida tiden tillbaka? Hur kan hon lösa det här?
Den
här,
ja, det är ju 10 000 hålet kronors frågan.
Hålet som
och jag tror att jag kan gå tillbaka till det jag sa om det här med att det utspelet uppfattades så olika av olika människor, vilket gjorde att det ledde till någon slags förvirring. En del ville att det skulle vara, ni såg ju Hässleholm var det va? Där de bara säger, ja nu är det så, då ska vi göra upp här nere. Och partiledningen bara, nej. Alltså man läste och tolkade in så mycket. Den som vinnaren i den här personliga vendettan som den här killen Patrik Reslov har gjort är ju bara att göra Jimmy Åkesson en tjänst.
Mm. Och gud vad nöjd han såg ut också på presskonferensen.
Så fruktansvärt.
Vilken födelsedagspresent.
Man förstod ju att det var någonting han skulle hitta på. Fast, när jag såg de där twittrarna som kom vid 22 tiden den kvällen innan. Ja,
det är lite sådär, alltså det blev en väldig besvikelse, som sagt det är torsdag idag, igår när det här hände så var det ju en rätt stor besvikelse bland de politiska journalisterna. Mm. Va? Vem är det där? Och jag menar, Jimmy Åkesson har förlorat två personer.
Jag vet ju precis hur de här journalisterna fungerar. Jag förstår också att det hade varit mycket, mycket bättre om det var Carl Bildt som hade kommit in. Eller
såklart.
Om det hade varit så att han avgick till förmån för någon väldigt spännande person. Absolut, jag förstår det. Men på lång sikt så är det här inte bra. Och jag såg många kommentatorer igår som sa att han var inte tillräckligt känd. Det är inte det här handlar om.
Nej, och vi skriver ju idag om man får säga någonting om
det
också.
Det är
också.
Du som skriver,
ja,
eller?
Till och med det. Men vi är lite kollektiva på ledarsidan ändå.
Vi har en linje.
Ja, så skriver vi att det här handlar om Moderaterna. Det handlar inte så mycket om Sverigedemokraterna, även om det är en skalp för Jimmy Åkesson.
Nej, men det är ju... Ja, det handlar om Moderaterna, men det är det blir bara poäng till SD. Så att han fattar ju det.
Ja, ja.
Ja, så att det här med att liksom hetsa upp sig för mycket kring den här Vessla, och det är ju liksom...
Men även om det blir en poäng...
Reslov, jag ber så hemskt mycket. Reslov.
Vesslan, tänkte du på.
Vilket djur.
Ja, just det.
Även om det är den största poängen är Jimmy Åkesson, så är det ju ändå inte bra för Anna Kinberg Batra såklart. Det här är ju ändå någon slags signal om att... Det är klart, det är många av de moderata väljarna som har gått från... Moderaterna till Sverigedemokraterna, det här blir en signal på att även politiker...
Att SD är ett högerparti, vilket de... Alltså, jag vet inte om de ens försöker förneka det längre, men många gör ju det.
Många av politikerna i toppen, bland annat Jimmie Åkesson själv, har ju en bakgrund i MUF.
Ja.
Men, ja, ja, men alltså, ja. Och det är ju intressant också, han har ju tydligen varit med sedan 1983. Mm. Och att man väljer att ta det här steget när alla som vet att när man har varit med länge så är ju mycket av ens vänskapskrets och de man umgås med är mycket i partiet liksom, mm. eller i, och från andra partier för övrigt.
Undrar, man undrar ju då den sociala biten, vad som skiljer Skånemoderaternas sociala, sitter de på Savoy och dricker grogg medan Sverigedemokraterna sitter på
Bishopsbar. Dricker grogg.
Ja, moderater dricker väl grogg.
Han är rolig.
Och medan måste han nu börja hänga lite enklare lokaler kanske.
Nej, nu måste han ju faktiskt
han blir kvar i Gamla stan. Det är väl det som är effekten av det här.
Ja, det blir han. Vi går vidare till Marianne Rundström bråket. Ja. Eller vad ska jag säga, bråket. Det var väldigt
åldersfixeringen.
Stort. Ja, hon skulle då sluta vid 67 års ålder, så då valde hon att se upp sig innan för lite mer effekt.
Ett halvår innan.
Ja, alla tycker väl om Marianne. Men vad tycker ni om det här? Ska man kunna jobba vidare hur länge man vill?
Ja, alltså jag tyckte ju att... nej, men jag tycker nog att man ska få jobba kvar ett tag så länge det liksom... Jag menar, man kan ju behöva sluta som inte handlar om ålder utan att det handlar om någonting annat. Men jag tror att åldersfixeringen i samhället inte är bra. Det handlar inte bara om SVT. Det handlar ju om allt möjligt. Jag menar, i dagens läge ser vi partiledare som knappt är 30. Det kanske är bra om de kanske är 65. Det kan ju vara bra att ha erfarenhet och blanda lite och sånt där och att... Jag menar, i USA är ju alla väldigt mycket äldre. Det behöver inte betyda i det fallet som är just nu att det är särskilt bra. Men jag tror att det är farligt att ha såna här åldersfixeringar. Och jag tycker att vi beter oss väldigt konstigt mot folk som är äldre i det här landet.
Jo, jag tycker, alltså, den är svår. För att det stora problemet i samhället är ju att få människor med kroppsarbete att orka jobba ens till 65. Att inte kroppar och så ska vara utslitna i förtid. Men sen har vi ju också de som är pigga och starka fortfarande vid 67 och vill fortsätta. Och det, jag håller med om att det är klart att man ska ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten.
Jag ser fram emot att vi får en partiledare i landet som är så här 62.
Och det är bra för statskassan också, men då måste vi komma ihåg att ungdomarna måste ju få plats.
Ja, jag tycker också att det finns men det kan inte vara... antingen eller. Nej. Eller hur? Nej, det kan inte vara...
Men ofta det blir ju faktiskt det. Även om man redan runt som hävdat att det inte är så.
För att jag tycker att man måste tänka att det är en... Alltså det är en fråga, vad är bra tv? Mm. Det är en annan fråga, hur länge ska människor i allmänhet kunna arbeta?
Det håller jag helt med om. Därför det måste ju rimligen finnas 32-åringar som inte borde vara i tv.
Ja, det kan det nog göra.
Alltså, så.
Så jag måste säga att just när det kommer till tv... just när det kommer till tv... Eller den typen av topppositioner. Det gäller också partiledare. Ja, men det finns en massa saker där det bara finns några få poster. Då kan det nog inte riktigt vara ett argument. För mig är det inte ett argument att vi måste ge plats för de unga och därför måste vi flytta på de gamla. Det kan hända att man måste göra det för att det ska bli bättre tv. Men inte för att de unga ska få plats. För nästan inga unga kommer i alla fall att få bli tv-personer. Alltså, de allra flesta blir inte
men nu
det.
Måste jag få vara lite tant här. Och nu måste
du är ju moderat.
44 år
och moderat tant.
Ja. Okay,
jag fick ju höra att du är ordförande för Moderaternas kvinnoförbund.
Nej, vi är inget förbund, det är ett nätverk.
Men kvinnor kan.
Kvinnor kan och kvinnor ska fram.
Ja, det gläder mig.
Men om jag nu skulle få vara lite sådär så tror jag
att
också
att han... Att du är stark kvinna i partiet.
Nej, avbryter inte kvinnan.
Nej, utan han, du ser, det är liksom hopplöst. Det här va? Man får inte ta plats. Då börjar han bli irriterad.
Ska du lära mig feministisk analys?
Ja, du för ju just nu det som
jag
är
som
just
är fiare.
Det är just det här man behöver kvinnonätverk för.
Ja, absolut. Ja. Jag vill lyssna på dig.
Ja, jag också.
Men generationer, en del generationer, jag säger inte att alla i de generationerna är det, men jag har varit med om det ganska mycket, 90-talisterna skulle jag säga. Som efter 2 veckor så där på en arbetsplats eller i partiet eller i någonting så här, kommer in och säger så här: ja, när får jag ta nästa steg? Och jag vet inte, vi 70-talister ändå växte upp med att man jobbar skithårt och arbetsinsatsen i slutändan leder till nästa steg.
Ska du börja tjafsa om allt för curlade barn nu också? Eller?
Nej, men det kommer jag inte säga, för jag är nog dödscurlad själv, så det är inte det. Men man får ju liksom, man kan ju inte bara fråga vad nästa steg är efter 2 veckor.
Nej, det kan man inte.
Nej, men jag tycker, jag
men vilken anekdotisk har, måste, bevisföring. Jag tror inte det är.
Nej, men jag är med om det rätt ofta faktiskt. Okay. Men, jag är jag mentor tycker att vi i massor med kanske olika projekt som inte bara handlar om.
Häller du ut de snorvalparna
då? Då tittar jag och säger så här, du lär dig först det du gör nu. Bra. Ganska bra.
Bra, Ulrika.
Så!
Ja, men det där med mentorprogram, eller alltså, det borde kanske finnas några sådana liksom, överlämningsfaser i arbetslivet där man kanske kan få trappa ner lite grann när man börjar bli äldre, och att då man tar in en ny, det behöver inte vara en pur ung person, men att man, så man lär upp lite grann, att, ja, så man visar att man tar tillvara på kompetenser då. Men bra, jag tycker också att det finns poänger med åldersgränser, för att vem vill vara chefen som säger att nej, det här funkar faktiskt inte längre. Det här, du börjar bli lite gaggig eller vad det nu är.
Undrar vad det hon försöker säga nu.
Och just SVT kan inte heller vara så. Att,
vem ska säga det? Trump till exempel?
Att en tekniker måste gå vid 67, men att en stjärna får vara kvar, det håller ju inte. Så måste samma regelverk för alla, det tycker jag självklart. Sen kan de ju frilans vidare, och kommer de göra. Men,
tänkte,
går vi vidare.
Men nu tänkte inte jag bara på det med SVT, utan nu tänkte jag ju det som rent mer generellt.
Nej, absolut.
Men nog kommer det bli att åldersgränserna höjs ju äldre vi blir. Alltså det har ju hänt väldigt mycket.
Ja, men jag kommer aldrig glömma när vi kom in på statsrådsberedningen. Jag tror att det var DNs kultursida som hade skrivit, det var någon som hade skrivit en insändare, det är säkert en välkänd person, jag kommer inte ihåg vem det var nu, som hade skrivit: det är så obehagligt, tänk att statsrådsberedningen leds av människor som är i vår barns ålder. Och det var ramaskri, och de kallade oss för fritidsgården och såna här saker, så att det är svårt att ta över som ny generation.
Såklart,
om vi ska liksom.
Såklart.
Ja, men det så
och ändå händer det precis just nu.
Och nu har vi partiledare som är liksom 10 år yngre än det som vi var.
Och en president i Frankrike som är
78.
Nej, han fyller 40 år. Fyller 40.
Ja, exakt. Han är också redan barnet.
Ja,
men här, och Annie Lööf var ju en sån som inte var torr bakom öronen, men nu hon fick hon barn och sen blev hon det.
Allvarligt talat, den där!
Hon var ju väldigt...
Den där!
Ska ni göra en sån där mem på den?
Och nu bara, hoho!
Inte
det är citatet!
Man måste föda barn för att vara riktig kvinna!
Vara riktig kvinna! Ja, alltså det borde en riktig som konservativ gubbstrutt där inne.
Hallå, vi snackade just om hur Annie Lööf, hur dålig hon var innan hon blev bra. Har gjort flera gånger.
Det tror jag.
Men
okej.
Skönt med den utvecklingen.
Ja, nu är hon ju toppen. Hon är ju för fan störst i alliansen. Det är ingen snack om den saken. Och vad gör med barnafödandet? Nej, jag skojar.
Det är som partiledardebatten där alla tog upp sina födslar också.
Ja, exakt.
Det är någonting nytt med det här.
Det
är så här, ja, min förlossning var en sån jävla damemiddag.
Men det gjorde ju faktiskt även Anna Kinberg Batra där på era Sverigedagar.
Någon kommunikatör har sagt att det här går hem. Alla,
det här går hem.
Alla har fått barn.
Du är väldigt privat.
Ja.
Ingen robot.
Ingen robot, du är privat.
Men var det inte Carl Bildt som hade just argumentet att han blev far i någon debatt med Ingvar Carlsson? Att han har bidragit till babyboomen i början på 90-talet. Så att det finns att gå på, men det blir mer privat nu. Det får vi tydligt.
Undrar vad Gunnel Blansflor gör idag? Det tar vi ett annat program.
Nils Bildt. Man trodde ju att han blev säkerhetsexpert, men det var inte samma Nils Bildt.
Nej, det var tur att det inte var. Det jag minns från debatten var att Stefan Löfven, fick jag veta av Jan Björklund, är inte Jesus. Så det hade jag trodde
jag var i chock.
Jag har alltid trott att men Stefan Löfven är ju Jesus. Nej, det är han inte.
Är han inte?
Nej.
Inte!
Alltså, alla mina illusioner bara brast. Det här har han slipat på förmodligen. Talskrivare. Säg
det nu, säg det nu!
Nu sa han det! Alla
han är inte Jesus!
Och alla folk bara twittrade ut med det. De var så nöjda med det. Jag fattar inte ett ord. Det är klart det är inte Jesus. Han är inte Gwyneth Paltrow heller.
Jag tyckte det var lite kul. Men det, ja, det var väl får man inte kul. Skämta det här landet heller.
Jo, jag tycker det är snarare att han upphöjde Göran Persson där till att...
Göran Persson?
Jesus.
Stefan Löfven.
Ja, vad sa jag?
Göran Persson. Han är ju Jesus.
Ja, han är ju Jesus. Det kanske det är så det var. Okej, Hulta Bulta, han har ju äntligen fått träffa, eller ska träffa, han är inte bara i Örnsköldsvik längre.
Nej, jag vet. Han har tagit sig utanför landet.
Nej, han är faktiskt i hetluften just nu.
Men just nu har han ju också, han har ju köpt ubåt. Han håller på med ubåtar också. Jag läste Svenska Dagbladet i morse.
Absolut. Det är ett stort bråk om hur man ska betala eller vad man egentligen har skrivit i kontraktet. Och det är klart att i de där kontrakten så slutar det väl med att Saab tjänar en jävla massa pengar.
Ja, men det är väl Kockums här som har liksom, vad är den heter, A28 eller någonting, ja, sånt där.
Som ju Hulta-Bulta tog över och skickade in säkerhetspolisen för att ta ritningarna när de skulle till Tyskland.
Mm.
Ja. Det är en stor affär. Men, ja, men
det borde bli en film.
Det kommer in en åklagare här. Som
men kan någon säga vem man ska träffa? Det är
han,
USAs...
han är faktiskt i USA för att träffa sin motsvarighet där.
Äntligen är han i, bland de stora.
Men jag tror ju, alltså egentligen är han där för att sälja de här ubåtarna.
Alltid.
Mm, alltid. Nej, de var... åker runt i världen och säljer flygplan och ubåtar.
Ja, men det kanske är, men det var ju hur samarbetet, det militära samarbetet mellan Sverige och USA ska se ut under Trump.
Mm.
Så att, vad är
det? Du tycker du sa under Trump?
Och jag under bara, Trump.
Lady in the Trump.
Jag kan prata engelska.
Ja, nu, det här var ett riktigt bra program, så nu tycker jag vi slutar när vi
innan vi är på topp.
Tack så mycket Ulrika Schenström. Tack. Ordförande för Moderaternas kvinnonätverk.
Ja.
Och tung och kär gäst här, Jonna Sima.
Mm.
Ingvar Persson.
Tackar.
Jag heter Fredrik Virtanen. Ha en trevlig helg, varm helg. Ja. Nu tar du din Canada Goose-jacka. Och...
Nej, moderattältet.
Och det tredubbla pärlhalsbandet. Tredubbla. Åsiktskorridor.